Ja, vi skall den här andra stunden ska vi stanna lite inför vad som är skillnaden på den katolska läran om den sanna kyrkan, församlingen. Och då kommer vi att se lite på den katolska kyrkans ursprung och historia. Jag ska börja med att citera från katekesen igen. För det är där vi får veta vad kyrkan står för. Kristus förordnade den helige Petrus till kyrkans överhuvud med orden: du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Påven är kyrkans synliga överhuvud. Han är den helige Petri efterträdare och Kristi ställföreträdare. Påven är ofelbar när han träffar ett avgörande om tros- och sedeläror. Kristi sanna kyrka måste vara enig, helig, katolsk och apostolisk. Endast den katolska kyrkan har dessa fyra kännetecken. De andra kristna samfunden saknar dessa kännetecken. De har uppstått genom avfall från den sanna kyrkan och besitter inte alla de helgelsemedel som Kristus anförtrott sin kyrka. Den katolska kyrkan kallas den alena saliggörande, emedan hon alena av Kristus har mottagit uppdraget att föra människorna till den eviga saligheten. Det var ju klartext. Så nu vet vi vad vi har att hålla oss till. Den katolska läran om kyrkan och dess grundval bygger på tre påståenden. Jesu ord till Petrus: du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, måste förstås så att kyrkan är byggd på Petrus som person. Petrus for till Rom och blev den första biskopen i Rom. Påvarna i Rom är idag Petri efterträdare och innehar samma makt som Jesus gav till honom. Ja, kan detta nu stämma med Guds ord? Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska icke bliva henne övermäktiga. Men vi måste börja med att säga några ord om den första gången Petrus träffade Jesus. Det gjorde han tack vare sin bror Andreas. Och det står om det i Johannes evangeliums första kapitel. Där finns det en mening som jag tycker är så fin. Det står om Andreas. Han träffade sin bror Petrus. Han förde honom till Jesus. Är inte det fint? Han vann sin bror. Han förde honom till Jesus. Och när Jesus då träffade denne Petrus för första gången, så sa han: du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas. Det betyder detsamma som Petrus. Petros är ju grekiska och det betyder sten. Den enda bibelöversättning på svenska som har det med är Darvis Nya testamente. Det står det inom parentes: en sten. Du är Petros, en sten. Sedan var Jesus tillsammans med sina lärjungar och då frågade han: vem säger folket att jag är? Ja, de har olika uppfattningar. En säger så, en säger så. Ja, men vem säger ni då ni att jag är? Då kommer Petrus: du är Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus: du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Men först sa han: du är salig, Peter, för det är inte kött och blod, människor som har visat dig det. Det är min himmelske fader. Du har fått ljus ovanifrån. Du kan bekänna detta. Men jag tycker att vi kanske ska försvenska de här uttrycken lite grann. Simon, Johannes son. Vi kan väl då säga på svenska Simon Johannesson. Det låter lite mer svenskt. Han fick byta namn till Sten Johannesson. Sten är ju ett vanligt förnamn hos oss. Vi har ju Sten Gunnar Hedin som är känd person här i landet. Och det är många fler. Jag hade en mycket kär vän som heter Sten Abrahamsson, lillebror till Stig Abrahamsson. Så det är ganska många som heter Sten, och det har vi också i Frankrike. Pierre, du är Pierre, du är Sten, står det i den franska bibeln. Du är Sten, ett vanligt namn. Nu ska vi komma ihåg att det står här: dödsrikets portar ska icke bliva henne övermäktiga, denna församling som Jesus ska bygga. Då vill jag bara ställa en första fråga. Är det tänkbart, är det möjligt att den kristna församlingen ska kunna vila och vara byggd på en dödlig, ofullkomlig människa? Är det överhuvudtaget tänkbart att man kan förstå texten på det sättet? Det står ju annorstädes i Bibeln att en annan grund kan ingen lägga än den som redan är lagd, Jesus Kristus. Ja, Matthew Henry räknas ju för att vara kanske tidernas största bibelkommentator. Och han skrev så här att jag kan mycket väl tänka mig att Jesus lade handen på sitt bröst och därmed hänvisade till sig själv när han sa det på denna klippa. Ungefär som han antagligen gjorde när han sa: bryt ner detta tempel så ska jag bygga upp det på 3 dagar. Det var om sin kroppstempel han då talade. Nåväl, nu säger ju många att ja, det här handlar om Petrus bekännelse. Han bekände sin tro på Kristi gudom. Jag skulle väl säga att det är nog sant på ett sätt, men det är väl hellre den verklighet som Petrus bekände sig tro på, att Jesus är Guds son, Messias. Det måste ju vara grunden. Men det är klart, bekännelsen är viktig, för även om Jesus är klippan på vilken församlingen är byggd och hans frälsningsverk, så blir det ju ingen församling med bara Jesus. Det måste finnas människor som i likhet med Petrus bekänner sin tro på honom. Församlingen består av människor som frivilligt, hängivet bekänner sin tro på Jesu gudom. Den allra äldsta kommentar till det här skriftordet finner vi hos Origenes, som levde mellan år 186 och 253. Det han skrev skulle då ha varit skrivet kanske 150 år efter Petrus död. Då skriver han så här, det tycker jag är väldigt bra. Ska ni höra noga? Om vi säger detsamma som Petrus: du är Messias, den levande Gudens son. Inte därför att människor, kött och blod har övertygat oss, men därför att vi har fått upplysning från vår himmelske fader. Då blir vi detsamma som Petrus. Då blir vi stenar i Guds tempelbyggnad. Att inte församlingen bygger bara på en person, det kommer ju också fram tydligt i orden: vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval. Där har Petrus ingen särställning. Alla apostlarna, alla profeterna, där grundstenen, hörnstenen, är Jesus Kristus själv. Men varför inte fråga Sten Johannesson själv vad han menade om det här? Han har ju skrivit 2 brev i Nya Testamentet. Ni vet vem jag talar om nu, Sten Johannesson. Han skrev 2 brev i Nya Testamentet. Och vi kan gott läsa lite vad han skriver. Han skriver rätt mycket om stenar faktiskt. Och det är ganska trevligt med tanke på att han själv hade det namnet, eller fick det namnet. Petrus första brev, 2:4. Så här skriver Sten Johannesson: kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för den som inte tror blir den sten som byggnadsarbetarna kastade bort en hörnsten och en stötesten och en klippa till fall. Där använder alltså Petrus samma ord som Jesus: Petra, klippa. För ni är klara över att det är 2 ord i texten. Du är Petros, sten, och på denna Petra, klippa, ska jag bygga min församling. Och Petrus tycks inte betrakta sig själv som något annat än en sten bland många andra stenar. Han säger till sina medkristna: låt er som levande stenar uppbyggas. Ni ska allihop vara stenar. Att Petrus, sten Johannesson, var en viktig sten, det tror jag helt säkert. Han predikade på pingstdagen så att 3000 själar fann vägen in i Guds rike. Han predikade i Cornelius hus och anden föll över hedningarna som var samlade där. Han blev det omskurnas apostel. Men att få Petrus att likna en påve, det är mycket svårt när man läser Nya testamentet och apostlarnas gärningar. Han skriver ju i sitt brev: till det äldste, säger jag. Jag som själv är en äldste, säger han. Han sa inte: jag är påve. Jag är en äldste bland äldste. Uppträd inte som härskare över jorden, men var föredömen. Så skall när överherden uppenbaras. Men var det då? Ja, inte var det Petrus själv inte som var överherden. När han kommer, då ska ni få den oförvissliga segerkransen. Jag tror inte att den nuvarande påven är Petri efterföljare. Det blev jag klar över när jag såg på tvn hur den nyvalde påven satt på tronen i full påvemundering. Och så såg jag den dåvarande kardinal Lustiger från Paris som kom fram och böjde knä för att få kyssa den stora ringen på påvens hand. När Petrus trädde in i Cornelius hus så föll Cornelius ned inför honom. Och då sa Petrus ögonblickligen: stå upp, också jag är en människa. Men det sa inte påven. Han tog nådigt emot den knäböjande kardinalens hälsning. Då blev jag klar över att påven inte var Petri efterföljare. Sen är det en annan sak som är intressant att lägga märke till. Det är att Petrus presenteras som det omskurnas apostel, medan Paulus var hedningarnas apostel. Och Rom var den hedniska världens huvudstad, medan Jerusalem var judarnas huvudstad. Det var ingen rivalitet mellan Petrus och Paulus. För Paulus skrev: han som gav Petrus kraft att bli det omskurnas apostel, han har gett mig kraft att bli hedningarnas apostel. Men de hade olika uppgifter. Men det var ju väldigt dålig missionsstrategi att skicka det omskurnas apostel till hednavärldens huvudstad. Det hörs märkligt ut. Jag tror inte de hade så dålig missionsstrategi. Naturligtvis fanns det judar också i Rom, men det måste ju finnas funnits många fler i Jerusalem och på andra ställen. Petrus var inte ofelbar. Paulus trädde en gång upp emot honom för han hade handlat som om de judiska renhetslagarna alltjämt var aktuella. Petrus godtog Paulus tillrättavisning. Han blev inte bitter, för i ett av sina brev så skriver han om vår älskade broder Paulus och prisar den visdom som blev honom given. Så av allt att döma så accepterade Petrus tillrättavisningen, och det visar väl då att han inte betraktade sig själv som ofelbar. Vem skulle våga träda fram mot en påve och säga: du har handlat fel? Oj, det är det samma som att sätta sig upp mot Gud. Det har varit under hela historien. Och så är det intressant att läsa Galaterbrevet av flera orsaker. Får man reda på lite hur det var för Paulus i början. Han blev omvänd på Damaskusvägen. Så var han 3 år i Arabien. Och sen tog han en tur till Jerusalem för att hälsa på Petrus. Men sedan var han missionär i hednavärlden i 14 år innan han kom tillbaka till Jerusalem. Och då blev han bekant med både Petrus och Jakob och Johannes. Och då säger Paulus: dessa tre som var stöttepelarna i Jerusalems församling, det var inte Petrus själv som ledde, utan det var Petrus, Jakob och Johannes. Det var ingen rangskillnad på de tre. Det var alltså 17 år efter Paulus omvändelse. Intressant. 3 plus 14, det blir 17. Enligt katolsk, ska vi säga, tradition, så var ju Petrus biskop i Rom i 30 år, från 33 till 67. Men man antar att Paulus omvändelse skedde kanske år 37, och så lägger vi till 17 år, då kommer vi fram till år 54. Mer än 20 år efter att man påstår att Petrus var i Rom. Petrus är fortfarande i Jerusalem tillsammans med Jakob och Johannes. Ja, han är inte chefen i Jerusalem, för under mötet som följer där, som vi har i Apostlagärningarna 15, är det Jakob som är ordförande och inte Petrus. Ja, så det går inte ihop det här med årstalen. Sen är det två andra saker som är intressanta. Det är att Paulus skriver ett brev till församlingen i Rom. Och i det sista kapitlet nämner han 27 personer vid namn och ber om personlig hälsning. Hälsa den, hälsa den, hälsa den. Och så vidare. Men han nämner inte Petrus. Och då kan väl inte Petrus ha varit i Rom? Hur skulle det vara möjligt att han hälsar en massa folk i församlingen, men inte den mest betydelsefulla? Och när Paulus på gamla dagar är i Rom, han sitter i fängelse, så skriver han i sitt sista brev: vid min senaste rättegång var det ingen som stod mig bi, alla övergav mig. Må det icke bliva dem tillräknat. Kan du tänka dig att Petrus, om han var ledare för församlingen i Rom, skulle ha övergivit sin broder och vän Paulus vid hans rättegång, inte stått vid hans sida? Vi frågade en gång en ung och sympatisk katolsk präst i en liten bondby i Frankrike. Han hade också problem med det. Petrus var nog bortrest just då. Han var nog det, om han nu någonsin var där i Rom, det vet vi inte. Det är mycket möjligt att han till slut kom till Rom. Det är också möjligt att han dog martyrdöden där, men det grundar sig inte på historiska fakta. Och det ändrar inte någonting för vår del. 1950 meddelade den dåvarande påven: nu har vi funnit Petrus grav i Rom. Det är sent egentligen. 1950. Och några år efter kom det en bok i min brevlåda. Det var några arkeologer som var helt säkra på att de hade funnit Petrus grav i Jerusalem. Så jag vet inte. Men det har ingen betydelse. Vi vet en sak, och det är att Jesus Kristus har aldrig instiftat något påvedöme. Det har ett helt annat ursprung. Och därför så ska jag säga några ord här om vad historien verkligen lär oss om den katolska kyrkans ursprung. Men innan jag gör det måste jag komma med en liten solskenshistoria. För det kan väl behövas inför de här mastiga sakerna vi ska ta fram nu. Ni vet ju också att katolska kyrkan gör stort nummer av att Jesus gav Petrus himmelrikets nycklar. Och det har vi fått Sankte Per som står vid himlens port och släpper in bara det värdiga. Men det hände i Norge det här. På den norska Sörlandet. Det var en gammal kristen dam som ibland fick besök av stadens katolska präst. Och han ville gärna vinna henne för den katolska tron. Och en dag så sa han: du vet ju det, att det är vi i den katolska kyrkan som har nycklarna, sa han. Petrus fick himmelrikets nycklar, och dem har vi i den katolska kyrkan. Ja, nu var den gamla kristna damen inte så bevandrad i teologi, men hon sa: jag vet inte helt säkert vem det är som har nycklarna, sa hon. Men en ting vet jag: när jag kom till Jesus stod dörren öppen. Där har vi med få ord, det kan vi säga, skillnaden på den katolska kyrkans system och en enkel tro på evangeliet. Himmelrikets nycklar, det handlar inte om att öppna frälsningens dörr. Det är nycklar till kunskap. Så du, kära broder och syster, om du med den kunskap du nu har i Guds ord visar en okunnig människa vägen till frälsning, då använder du himmelrikets nycklar. Du öppnar för den personen. När våra missionärer reser till nya länder och översätter Bibeln till folk som inte har det på sitt språk, då har de nyckeln som öppnar. Men frälsningens dörr, den behöver inga nycklar för att öppna. Den står öppen sedan länge. Jag är dörren, sa Jesus. Den som går in genom mig, han ska bli frälst. Och det hade den gamla tanten på Sjölandet gjort. Och det var nog. Men nu ska vi ta lite historia. Ni vet allesammans att under de första århundradena så blev de kristna hårt förföljda i det romerska riket. Det var flera utav Roms kejsare som for väldigt hårt fram med de kristna. Därför att de vägrade att ge kejsaren den tillbedan och hyllning han krävde. Men så kom kejsar Konstantin på 300-talet och införde religionsfrihet. Den kristna kyrkan skulle vara beskyddad för förföljelse. Och så kom det en annan kejsare lite senare, Theodosius, som proklamerade kristendomen som statsreligion i det romerska riket. Den enda tillåtna religionen. Och en del historiker säger att det var exakt år 391 som detta skedde. Då skedde det en total förändring. Från och med den tiden blev biskopen i Rom arvtagare till det gamla Roms religion och kultur. Den kristne biskopen blev insatt under pomp och ståt och kunde bo i ett palats. Och han övertog allt det som var typiskt för det kejserliga Rom. Han ärvde till och med titeln på den hedniske överste prästen Pontifex Maximus. Det heter påven än idag. En gammal hednisk titel från tiden före den kristna tiden. Och senatorerna i Rom var klädda i kläder som hade purpurband. Och det är ganska betecknande att den katolska kyrkans kardinaler har fortfarande purpurfärgade kläder. Det är väldigt vackert att se på. Det är en arv från det gamla Rom. Den katolska kyrkan är verkligen romersk. Och nu är historikerna inte alltid lika eniga om vem var egentligen historiskt sett den första påven. För nu var det ju så att Rom var en stor och betydelsefull stad. Och när man mer och mer avlägsnade sig från den urkristna mönsterbilden, där församlingen var en fri gemenskap med insatta ansvariga som kallades äldste eller föreståndare, så blev det med tiden att dessa episkopus, som blev biskop på vårt språk, blev ansvariga för hela områden. Och det som var i större städer fick allt större makt. Och det blev rivalitet mellan olika biskopar. Och en del säger Leo den första på 400-talet, han är den första påven. För han fick ensamrätt till titeln påve. Ja, men det är inte riktigt alla historiker som är överens om det. För det finns några dokument som säger att biskopar också i andra städer hade rätt att ha samma titel. Så jag vet inte riktigt när det började, men det var en lång process och det var hela tiden kamp. Och då tyckte jag det var väldigt intressant att läsa ett gammalt urklipp jag hade från tidningen Petrus 1998. Då hade Daniel Wern en intervju med dåvarande katolske biskopen i Stockholm, herr Hubertus Brandenburg. Och då sa Daniel Wern så här: jag hävdar att läran om påven som bärare av Petrusämbetet inte stöds av historien. Då svarar biskopen: det är riktigt. Att Rom var världens mitt kan vara den naturliga orsaken till att biskopen i Rom under andra och tredje och fjärde århundradet fick en ledande ställning. Det är mycket uppseendeväckande. Erkände biskopen alltså att den katolska kyrkans teologiska grundval motbevisas av historien? Ja, det måste man erkänna om man har någon kunskap till historien. Biskopen i Rom blev aldrig erkänd i hela romarriket som kyrkans överhuvud. Den östra delen av kyrkan godkände honom aldrig. Så patriarken i Konstantinopel, han blev visserligen bannlyst av påvens utsände, men han svarade med att bannlysa påven. och säga att Roms kristendom är barbarisk och kättersk. Och sedan år 1054 är hela den gamla kyrkan delad i två. Så den romerska katolska kyrkan är bara hälften av en delad kyrka som har varit delad i över 1000 år. Nu är det en sak som är lite uppbygglig att läsa om, och det är påvarnas brokiga historia. Det var många olika slags personer som har suttit på påvestolen i Rom. Några var kontemplativa typer som inte gjorde så mycket väsen av sig. Andra var mycket kloka politiker. Och några var djupt lastbara personer. Det blev ofta tillsatta av stridande förstar och efterträdde varandra nog så fort. Och många av dem slutar sin karriär genom att avrättas, fängslas eller mördas. Och så har vi en period i kyrkans historia på 900-talet som har fått en speciellt namn. Jag uppdagade faktiskt det bara för några år sedan. Jag hade inte uppmärksammat det uttrycket pornokrati. Pornokrati, demokrati, det har ni hört, men kanske inte ni har hört om pornokrati. När osedligheten sitter i ledningen, alltså pornokrati. Vad var det för någonting då? Jo, det var den period när välsituerade men osedliga adelsdamer insatte sina älskare och familjemedlemmar på påvestolen. Så gick det till under den tiden. Ibland var det faktiskt två påvar, till och med tre påvar under den tiden, som alla bannlyste varandra. Och det var Innocentius den tredje som tog titeln Kristi vikarie, Kristi ställföreträdare, för första gången. Och Bonifacius den åttonde proklamerade att ingen kan bli frälst utan att vara underdånig påven i Rom. Sedan måste man nog säga också att den romerska katolska kyrkan i sin historia är historiens största förföljarmakt. Det är ganska fruktansvärt. Någon som har sagt, en historiker, att hela den romerska kyrkans historia är ett långt blodspår. Och ni har alla hört om inkvisitionen, när det skulle finnas tortyrredskap i varje socken, i varje plats där kyrkan hade sitt ämbete. Och det var ett skräckvälde över en stor del av Europa, när massor av människor torterades därför att de ville följa Gud och tjäna Gud efter sitt eget samvete, men inte efter påvens dekreter. Och bland de första som blev drabbade av denna religionsförföljelse, det var ju albigenserna i sydvästra Frankrike. Och jag kan ju inte låta bli att jag känner lite speciellt i mitt hjärta när jag talar om det, för vi har bott 14 år i staden Albi. Och stadens invånare kallas ju fortfarande naturligtvis albigenser. Precis som de som bor här kallas för örebroare. Det är ju helt naturligt. Men albigenser var också beteckningen på en, ja man säger en sekt. Men det var troende människor, kristna människor, som naturligtvis inte var fullkomliga i allt vad de tänkte och trodde. Men de ville tjäna Gud efter sitt eget samvete och inte efter vad påven i Rom förkunnade och krävde. Nåväl, det var ett fruktansvärt krig mot albigenserna som varade först i 20 år och sen fortsatte ytterligare längre. Och historikern William Durand skrev att jämfört med förföljelsen av kätteriet i Europa som den romerska kyrkan gjorde, då framstår det hedniska Roms förföljelse av de kristna under de första århundrarna som en mild och mänsklig procedur. Det är ju verkligen att sätta saken på sin spets. Och vi har också någonting ifrån staden Albi som kan vara intressant. Jag vet inte om det är någon här som har rest igenom Albi. Det var en norsk journalist som reste i den delen av Frankrike. Han var i Albi, så var han i Carcassonne med de där gamla fästningarna. Och han var så begeistrad för det han såg, så han skrev som överskrift: slike byer finnes icke. Det var helt fantastiskt. Och det är klart, när du kommer till Albi och ser den där stora katedralen i rött tegel. Det tog 100 år att bygga den. Och på den, det var på 1300-talet. 12- och 1300-talet. Och då hade man inte byggnadsställningar, utan man körde dit jord. Så allt eftersom kyrkan växte så fyllde man på med jord. Så de stod på den här jorden och murade och byggde. Och sen måste man ju frakta bort all den här jorden när bygget var färdigt. Det var troligtvis 3 generationer som jobbade på livstid för att bygga den katedralen. Där stannar alla turistbussarna på somrarna. Det är stadens stolthet. Katedral Saint-Cécile i Albi. Stadens stolthet. Men en dag stod det en historieprofessor i stadens teaterlokal och höll ett föredrag om gångna tider, religionskrigens tider. Och så var det tillfället till frågor. Då var någon som reste sig och sa: jag har läst att kyrkan här i Albi blev byggd delvis av medel som man tog från alla offren till de här religionskrigen. Allt de ägde blev konfiskerat och man tog och brukade de pengarna till att bygga den här katedralen. Är det sant eller är det bara onda rykten? Denne historieprofessor som stod i talarstolen var nog varken katolik eller protestant. Han var bara en historiker. Och han sa så här: ja, sa han, det är sant. Katedralen här i Albi är ett orättfärdighetens monument, sa han. Oj, vilken bomb. Det blev dödstyst. Stadens stolthet, ett orättfärdighetens monument. Ja, det var ord och inga visor. Men det har varit mycket, mycket annat som har skett där nere. I Frankrike hade man ett edikt från Nantes, som det hette, som gav protestanterna religionsfrihet. Det upphävdes i slutet av 1600-talet. Då blev det en ny förföljelsevåg. 600 000 människor flydde för att rädda sina liv ut av landet. Frankrike förlorade många av sina bästa borgare. Det blev brist på massor med ting i landet. För det fanns ingen som tillverkade det och ingen som tillverkade det längre. Det var kris. Och på ruinerna av den protestantiska kyrkan byggde katolska kyrkan upp sin makt på nytt igen. Vi har varit några gånger, min fru Åsa och jag, i en liten bergsby där nere i sydvästra Frankrike. Där bor ungefär 2000 människor där. Och vi kom ju för att hjälpa en liten friförsamling som fanns där. Men på andra sidan bron ligger det ett stort reformärt kapell. Eller tempel, som vi säger ner. Och när vi gick in där så såg jag att platserna var numrerade. Och det var en stor läktare. Så jag gick upp på läktaren för att se. Och längst uppe så stod det plats nummer 980 och någonting. Och det var ganska god plats mellan bänkarna. Så det var inga svårigheter att få in 1000 människor i det där templet. I en by på 2000 människor. Hur kunde det vara? Ja, om du går på en gudstjänst där nu så sitter det en liten handfull människor och huttrar i vinterkylan där på vintersöndagarna. Men det fanns en tid före förföljelsen när man behövde ett tempel med 1000 platser i en by på 2000 människor. Det var märkliga ting, men det blev slått ner av den katolska förföljelsen. Så det är förfärliga saker. Ska vi nu säga några ord om lite senare historia, så vet ni att redan på 700-talet så upprättade man en påvestat, en kyrkostat, med påven som överhuvud. Och den bestod av ett betydande område i Italien. Men på 1870-talet så kom det ett stort bakslag för kyrkostaten. Det var 10 000 franska soldater som då uppehöll ordningen där, kyrkostaten. Men så bröt kriget ut mellan Frankrike och Tyskland 1870. Och alla dessa soldater kallades hem. Då tog kung Victor Emmanuel chansen att annektera kyrkostaten in i kungariket Italien. Och det gjorde han inte med våld, för han gjorde en folkomröstning efteråt och han fick förkrossande majoritet. Så det var tydligen inte många som ville tillbaka till att vara i kyrkostaten, utan de ville hellre vara i det italienska kungariket. Vad förde det med sig? Jo, det förde med sig att nu hade påven ingen egen stat. Han blev en vanlig medborgare i det italienska kungariket. Men själv betraktade han sig som fånge i Vatikanen. Det tycker jag är lite märkligt. För att om man inte får ha en egen stat i staten så är man fånge. Det har ibland skrivits att den katolska kyrkan är Sveriges största frikyrka. Och att den inte är statskyrka som den lutherska kyrkan har varit. Men om det är någon kyrka som är statskyrka så är det ju den romersk-katolska. För den har en egen stat. Och påven regerar som patriark och som monark i egen stat. Ja, men nu är Vatikanen på nytt en egen stat. Det som skedde genom Victor Emanuel, det ändrades 1929. För då hade fascisten Mussolini sedan 4 år upprättat ett fascistiskt envälde i Italien. Han var ju Hitlers bästa bundsförvant i kriget mot Europas demokratier. Han var visserligen inte lika rasistisk som Hitler, men han införde antijudiska lagar i Italien redan före världskriget. Och han var totalt passiv när 8000 judar deporterades från Norditalien till de tyska dödslägren. Det var genom ett fördrag med Mussolini som påven fick sin stat tillbaka. Och det tycker jag skulle kännas lite obehagligt för påvens och Vatikanens många beundrade idag. Ja. Man har att tacka Mussolini för att man har fått tillbaka den där Vatikanstaten. Och det är ju faktiskt ett faktum att både Hitler och Franco i Spanien, som skrev under, jag vet inte hur många dödsdomar över oliktänkande, och Mussolini under hela sitt liv tillhörde den katolska kyrkan. Officiellt så var de katoliker och de blev aldrig exkommunierade. En katolik som blir protestant, han blir genast exkommunierad. Men du kan skriva under massor med dödsdomar över oliktänkande. Du kan införa diktatur i ett land. Du kan vara skyldig till historiens värsta etniska folkmord. Du blir inte exkommunierad på grund av det. Och det är en sak som är ganska skakande. Och det är att när krigsförbrytarna satt inför domstolen i Nürnberg, när kriget äntligen var slut, så begärde påven att man skulle behandla dem milt. Och man skulle, även om man nu dömde dem till döden, så skulle man inte bränna deras lik, för det var ju katoliker och det var inte en katolsk sed att hamna i krematoriet. De skulle begravas. Men om man nu tänker att 6 miljoner judar blev kremerade i Hitlers gasugnar, då hörde man ingenting ifrån Vatikanen. Så det är ganska skakande det här. Nu menar inte jag att säga att alla katoliker är rashetsare. För det fanns också nere i Frankrike katolska präster, enskilda präster, som arbetade för att rädda judar ifrån dödslägren. Det har alltid funnits människor innanför alla system som har tänkt annorlunda och som har sett saken annorlunda. Men den officiella hållningen, den tycker jag är förskräcklig. Och det är inte något som jag uppfinner själv. För när kriget äntligen var slut så var det stor festlighet i Paris. Och då talade en av Frankrikes största författare, André Malraux. Han höll sitt tal där. Han är en väldig predikoton, värre än våra predikanter. Men han sa stora sanningar. Och han beklagade. Han nämnde då Petrus. Galileen Petrus, sa han. Hans efterföljare. Tyvärr fick vi inte höra honom tydligt och klart ta avstånd ifrån att så många av Petrus landsmän blev förföljda och dödade utan denna ohyggliga politiska makt som då rådde i Europa. Så det är faktiskt väldigt dystra saker. Men Det verkar som att det är nästan förbjudet att tala om de tingen idag, men jag tror att det kan ändå vara nyttigt att påminna om det. Den katolska kyrkans historia, den är inte särskilt vacker. Och om den katolska kyrkan hade haft samma makt, politiska makt idag, som den hade förr, så tror jag att många städer skulle vara förföljelse mot oliktänkande än idag. Och jag vet om missionärer som har varit i vissa länder, i Mexiko till exempel, har sagt att vi har blivit utsatta för trakasserier som katolska ledare stod bakom. Man har bränt kyrkor och man har bränt skolor nere i Colombia, och det är inte så väldigt länge sedan, men kyrkan har inte den makten längre. Men jag tror att samma ande råder nog. Den katolska kyrkan har ändrat vissa saker. De säger om den har förändrat sig, säger folk. Ja, hur vet du det, att kyrkan har förändrat sig? Jo, det har han sagt. Ja. Och hur vet han det? Jo, han har hört någon annan säga det. Men det är inte många som har tagit reda på om det stämmer. Har de ändrat sig? Man kan väl säga att de har ändrat på vissa ytterting. Men precis som en förskönande ansiktslyftning inte förändrar en persons karaktär och hjärtelag, så förändrar inte yttre reformer kyrkans innersta väsen. Ingen mässa på latin. Nej, nu ska vi ha det på folkets språk. Ja, det ändrar vi på. Och så ändrar vi på lite andra saker så här. Så ser fint ut så. Men själva innehållet är alltjämt detsamma. Sempre idem. Alltid densamma. Och jag fick inte rätt titel en gång. Det var en person som skrev till mig, och över så skrev han: käre katolikbekämpare. Han hade nog missförstått det hela. Vi har aldrig varit katolikbekämpare. Men man måste ju känna medkänsla när du kommer ut i bondbyarna i Frankrike och nästan aldrig träffar en människa som har en bibel. Och många säger, ja, det är en protestantisk bok. Om du då försöker att ge dem Guds ord, är du katolikbekämpare då? Nej. Säger man till Japanmissionärer, du är shintoistbekämpare. Säger man till någon som far till ett annat land att du är buddhistbekämpare. Nej. Du går med evangelium. Vi är inte emot någonting i första hand. Vi är för någonting. Men det är klart, när du förkunnar evangelium så blir det konflikt med villfarelsen. Det kan du inte komma ifrån. Men de var väldigt noga på evangeliets radio, som jag samarbetade med när jag ändå hade så mycket krafter så jag kunde hålla på med sånt också. Så stod det där i ordningsreglerna: du får inte säga så här, skärselden existerar inte, för då går du till angrepp på den katolska kyrkan. Men du får gärna säga, i Bibeln talas det bara om två utgångar för vårt liv. Det finns något tredje. Då säger man det på ett annat sätt, men utan att gå till angrepp på deras... Det var så de menade var bäst, för att om man går till angrepp så stänger människorna sina hjärtan. Ibland har vi väl varit lite för ivriga. Vi har gått lite för fort fram. Och då blir folk rädda. Men du vet hur det är. Om det är mörkt i ett rum, vad ska man göra för att få ut mörkret? Kan man kämpa och arbeta något väldigt? Nej, tryck på knappen. Sen på ljuset. Så flyr mörkret ut. Och jag har sett det många gånger, att folk som sitter fast i Mariakult och helgonkult och allt vad det var, när de får tag i evangelium så går mörkret ut och ljuset in. Gud vare lov för det.